sig med stormsteg och det börjar ju dra ihop sig i samtliga ligor, inte minst i England där vi nu har en ny ligaledare, bara det va. Och sen dessutom tänker man så här, ja men det skulle kanske vara det som var den stora nyheten nu då efter att Manchester City vann mot Burnley och tog sig upp på en första plats i tabellen, men icke. Chelsea ska väl alltid vara värst och Liam Rossini är sen igår utan jobb. Det och mycket mer ska vi prata om. Varmt välkomna till Tiki-Taka denna torsdag. Jag sitter här med Lasse Lagerbäck, Per Lagerström och Martin Åslund. Per, jag börjar med dig som var i tid nästan yngst. Idag i alla fall, va? Ja. Yngst och i tid.
Yngst och klart mest orutinerade experten. Tänk dem, alltså, sen jag har tittat på Viaplay och sett de här på, får man sitta med här då.
Vilken ära att få ordet först då.
Ja, det var ju därför nybörjarna först.
Jag ber om ursäkt Lasse, jag tycker det är lite bosse. Han är för smål, han har inte lärt sig riktigt hur man är för sig i sammanhang. Varsågod Lasse.
Ja, exakt. Du gör jobbet åt mig. Lasse, är det bra eller?
Ja, jag hänger med, tack. Så att, det är ju trevligt att sitta här med lite yngre människor också.
Ja, visst är det så. Sist ut då, Martin.
Jag håller med, jag sitter också med yngre människor till viss del här. Ja. Nej, men jag slogs också av din ingress här. Alltså, en ovanlig sak som en ny ligaledare. Inte lika ovanligt att Chelsea har en ny tränare. Det, var nu.
Det har vi varit med om några gånger nu. Vi har ju till och med lister på det idag. Men det är ju såklart den absolut största nyheten. Efter bara 4 månader som huvudtränare i Chelsea så tvingas alltså Liam Rossini att lämna, och då ska man ta med sig att han skrev på ett 6-årskontrakt, och enligt ganska trovärdiga källor i England så kommer han då, nu då att kompenseras närmare 300 miljoner kronor för den delen som återstår av kontraktet. Reaktion på detta Lasse när du fick höra och läsa om det?
Ja, och trots alla adjektiv ni använt så man är ju mer förvånad om en Chelsea-tränare överlever om man ser på deras statistik. Så att nej, det var väl väntat också, även om de inte ligger allt för risigt till. Men jag menar, med den här nedåtgående trenden de har haft, det har ju pekat spikrakt neråt sedan han tillträdde. Så att jag gillar inte att man sparkar tränare, men ibland får man lov att förstå och respektera det också, tycker jag. I det här fallet gör jag det.
Alltså det är ju intressant, alltså det låter faktiskt helt osannolikt att det skulle röra sig sådana pengar. Det kan inte vara så djupt inkompetent, alltså det är helt omöjligt att det kan vara så inkompetent att man skrivit ett avtal som inte finns någonting att om man får sparken inom en viss tid eller alltså. Vi pratar om att de byter tränare som Lasse säger, det finns en rimlighet i det, för det finns en alternativkostnad för Chelsea om de missar Champions League. Trenden är rätt negativ, men frågan är om den här alternativkostnaden slår 300 miljoner.
Verkligen.
Men jag tycker också att det är intressant, för jag satt och tänkte på det här, visst att Chelsea byter tränare hela tiden, men om man backar bandet lite grann, vi kanske pratar om andra klubbar som sätter in interimstränare, så tänker jag bara, man ska strategiskt, man har en tränare, det kan man ju diskutera att man ska byta Maresca mot någonting annat, det är i facit hand kanske fel, men då vill man bygga någonting nytt, och då tar man en tränare. En helt, i och för sig okänd, men jag gissade att man scoutade tränaren ordentligt. Man bestämmer sig för någonting i klubbledningen. Man skriver ett långt kontrakt för att ge den här nya tränaren chansen att komma in i Chelsea. Mm. Och det, hela det tycker jag, jag gillar hela det. Alltså om man ska förändra någonting måste man få tid. Utmaningen är att sen när man har gjort allt det här, då ryker han då. Så antingen har rekryteringsprocessen gått riktigt, riktigt åt helsike.
Och då har man ändå anställt en klubb, en tränare som fanns inom liksom,
i koncernen. Ja. Så antagligen inte, man vet vad man har scoutat och vad man har rekryterat. Mm. Men i sådana fall så går man inte hela vägen ut. Då blir man rädd. Har man skrivit 6-årskontrakt så får man väl satsa på personen i fråga. Det tycker jag är nästan mest anmärkningsvärda.
Sen kan man också diskutera, alltså det finns, jag menar, jag har ju varit imponerad över, på fel sätt kanske, på det här med det här fancy footwork de har haft med klubben. Men de måste ju, alltså det finns ju, i takt med att alla de här utvägarna stängs en efter en, det är klart att det alltid finns kvar några, det är svårt att stänga allt. Men Chelsea som fotbollslag, vad tar de här ägarna vägen med den här klubben? De har ju snart bränt alla broar som går att bränna, det går liksom inte att trolla fram pengar till slut. Alltså. Ja, det är så sorgligt. Och jag var djupt kritisk till, alltså, till splittringen med Maresca. Jag inte förstå att man hade en så pass skicklig tränare. Många av mina kompisar i Stockholm som är Chelsea-supportrar förstod i och för sig inte heller det. Mm. De var ganska kritiska mot honom på ett så här, helt orimligt sätt. Mm. Så att någonstans så får man, som man bäddar får man ligga. Och det ska bli väldigt intressant att ta vägen. Med det sagt så är det ju fortfarande en extremt liksom, spännande fotbollstrupp. En bra tränare borde kunna göra det här laget snabbt ganska bra. Men det bygger ju på att de inte behöver sälja. För jag ser liksom inte i sommar. De kan inte sälja sina hotell längre. Mm. De kan inte sälja sitt kvinnliga fotbollslag. Så vad ska de sälja? Snart är de ju nere på att de måste börja sälja spelare på riktigt. Mm. Alltså flera av dessutom.
Mm. Om man bara tittar på vad han då åstadkom eller inte åstadkom. Jag menar sista tiden nu så 5 senaste matcherna, samtliga förlust. Inte ett enda mål framåt. Det är klart att det var ju svårt att presentera ett case för Rosinior som gjorde att han skulle stanna. Men Lasse, jag undrar då hur mycket ansvar kan man lägga på honom? Och hur mycket ansvar kan man då också lägga på spelartruppen som vi såg här efter 3-0 mot Brighton stå deppa framför egna fansen?
Det är alltid svårt att värdera, men när en klubb liksom ändå, det är inte bara resultat, det är prestation också. Jag såg faktiskt en ganska intressant jämförelse de gjorde i engelsk media. Att i november så slog de Barcelona med 3-0. Och när de förlorar mot Brighton nu var 8 spelare som startade mot Barcelona med mot Brighton. Och det kan man ju titta då rent faktamässigt på att spelartruppen som Martin är inne på, det finns ju trots allt kompetens där, va? Och i det här fallet så Jag kan inte se annat än, men sen tycker jag att förutom att det, tränaren har stor del i det här, så alltså deras sätt att anställa, så man kan ju aldrig låta de ansvariga som tar besluten komma undan, för att när hela deras historia också kantade av det här, så tycker man ju att man borde lära sig lite grann att verkligen gå igenom, har de, jag tror vad de ofta missar, har de rätt personlighet överhuvudtaget, de tränare som kommer, va? Så att du kan ju jämföra och gå också från en mindre klubb till en större klubb. Det är inte helt ovanligt att, och vi har väl några exempel också som kommer kanske upp i det här programmet, med att det är lättare att misslyckas kanske de här stora klubbarna.
Det kanske ska införas någon sån här, när, du vet, de här fit and proper de har när de tittar på ägare. Det finns någon begränsning där.
Ja, men om man tittar på just anställningen av honom då, det blir ju lätt att slänga honom framför bussen nu, men kommer man komma undan med detta som ägare, tror du, Martin?
Alltså, det är därför jag menar lite, nej, det kommer undan. Det finns väl liksom snart inga fans i Chelsea kvar som tror på de ägarna. Men vad spelar det för dem? De äger ändå klubben liksom. Så att vill man vara snäll mot Chelsea-fans, så vill man ju påstå att systemet är ändå riggat och klubben är hyfsat stor. Det finns alltid en väg tillbaka då. Så att en bra tränarrekrytering bort och lite tålamod, så kan det vända rätt fort. Mm. Vi ser det med Manchester United nu. Jag säger inte att Carrick är en fantastisk tränare. Det tror jag inte, men det vet jag inte. Men hur snabbt det gick att få resultat av en trupp. Och det här menar, folk tror jag missbedömer lite hur, eller alltså, skillnaden trupperna emellan, de är så bra, så många spelare idag. Mm. Så är rätt tränare, så går det rätt fort åt rätt håll istället. Ja, och i synnerhet eftersom systemet är riggat för att de stora lagen alltid kan ta sig tillbaka. Mm.
Men det är bara en sista, det enda anmärkning, jag håller med, truppen som ni är inne på är ju väl, alltså tittar du på den, alltså både startelvan senast mot Brighton och sen bänken, är ju otroligt liksom, tycker jag, både alltså vass nu, utvecklingsbar och allting. Jag tycker man kan fundera på, hur kan en trupp, om man såg de sista 5 matcherna, alltså de har inte gjort ett mål på 5 matcher. Alltså är det bara, alltså så dålig tränare kan ju inte den här Rosinio vara. Alltså de har ju haft den i organisationen, de vet ju att sen att han är orutinerad, absolut. Men de har ju scoutat en tränare de har följt liksom länge. Mm. Så att man helt plötsligt, jag har inte sett att han har inte ställt upp en helt galna uppställningar eller gjort någonting helt såhär, alltså.
Men vad är det man har missat då i så fall? Vad är det? Vad
ja,
är
det? Det måste ju vara fler problem än en tränare. Alltså det är det här vi har pratat om med de här stora klubbarna många gånger, som nu börjar det bli lite stabilitet i United. Men när det inte känns, när det finns ingen riktning. Alltså om det är ledning, det är fans som frågasätter. Vi pratade om det innan, Lasse, med karaktärer i laget. Alltså vilka är det som leder också det här Chelsea? För att så här dåligt, oavsett tränare, tycker inte jag att man ska kunna spela. Mm. Vilka spelare? Du har en spelare som är avstängd för att han skulle gå till Real Madrid, och så stänger man av honom. Jag tycker att det är mer, alltså, och det är ju det. Alltså det måste vara mer saker. Mm. Och sen, ja, någon måste, men jag tycker fortfarande, skriver du 6-årskontrakt, du vet att du har nu i situationen. Jag tycker att det är konstigt att då vågar man inte löpa linan ut. Mm. Däremot är det största problemet, varför då sparkar du Maresca?
Men nu får jag hoppa in bara, jag tycker det, om du drar liknelsen som Martin nämner med Carrick här, jag menar, och nu då med Chelsea, så vad han har gjort, Carrick, sedan han kom in, han har kört väldigt konsekvent startelva. Han har inte liksom bytt inte i vansinnigt mycket. Går det till Chelsea så det har ändrats, det har roterats ganska mycket. Och dessutom har det i stort sett, de matcher jag tittar tillbaka på nu, det, jag har inte statistiken hela vägen tillbaka, så har han nästan alltid gjort 5 byten. Mm. Så att, jag tror att sånt hur bra spelare man än har, som Per är inne på, så det skapar en otrygghet också. Mm. Och finns inte de här starka profilerna, det är inte säkert de räcker till. Så precis, vi vet ju inte hur bra Carrick är som Martin säger, som, men han har valt konsekvent nästan identiskt startelva sedan han kom in. Och där, det ger resultat, det är min erfarenhet, för att ju tryggare spelarna blir så skapar det ju liksom relationer som även är positivt rent fotbollsmässigt.
Jag tänker väl också då, Lasse, nu när du är inne på det, förändringar och osäkerhet, det blir väl någon form av osäkerhet i spelargruppen också, kan jag tänka mig, när det är så hög rotation på de här tränarna. Du noterade det själv igår och skickade över en intressant lista på bara sedan 2010 nu då, fram tills idag, från 10-talet och framåt egentligen. Och det här är ju bara permanenta tränare, om vi nu kallar dem det. Det är ju liksom inga interimtränare eller tillfälliga lösningar. Lampard har ju varit där ytterligare en eller två gånger och så vidare och så vidare.
Nej, det jag tycker är intressant, alltså jag tror inte det blir trygghet, va? Och jag menar, om du skulle förlänga den listan, jag bara slumpmässigt tog jag ut från 2008, och det här är alltså den 22 tränaren, då är det 2 eller 3, jag kommer inte ihåg, som interimstränare när de har sparkat folk, va? Mm. Men jag menar, jag tror alltså att kontinuitet, konsekvens, du har den här inbyggda hierarkin som finns i en trupp, så kommer en ny tränare, och jag tror att det är så mycket som påverkar, va? Så att får du inte en viss mått av trygghet och kontinuitet, eller jag kanske istället för trygghet ska säga tydlighet, då är det svårt att prestera, det är min erfarenhet, absolut.
Mm. Och det här är bara tränare som har varit en säsong i klubben nu. Liam Rossini har ju varit där bra mycket kortare än så, men Martin, vägen framåt nu då, ni alla verkar ju vara eniga kring att det liksom är en trupp med potential och med kvalitet. Är det så enkelt nu att bara anställa en bra och rätt tränare, så kommer man få ordning på det här?
Ja, det kommer ju bli bättre. Det är det utan tvekan så. Sen så är problemet här ju att de lever i en konkurrensutsatt värld, så att det blir bättre behöver inte betyda att det blir tillräckligt bra. Och det är väl det här som är nyckelorden här. Liksom, bättre blir det om man anställer den tränaren. Det väl, ska de göra i sommar.
Mm. Saknas det något mer då? Är det någonting mer de skulle behöva addera för att ta det där sista steget mot stabilitet?
Ja, det är ju så extremt svårt att säga utifrån. Och som jag sa, om man var snäll i tolkning mot Chelsea-fans, kan man säga att de här nya ägarna lär sig hur sporten fungerar, och den startsträckan har inte varit kort, och förhoppningsvis är det inte så mycket längre. Men jag skulle säga, en rätt tränare i sommar, och som jag ändå tyckte att Maresca var, eller i alla fall utifrån, så gjorde han ett extremt bra jobb. Och stabilitet i det, så är man ju konkurrenskraftig. Problemet för Chelsea som klubb är ju att de gjorde otroligt stort underskott och sålde sin damsektion för 200 miljoner pund. Liksom. Det finns, tar ju slut på tillgångar att sälja. Och när du tar tillgångar, alltså externa tillgångar att sälja, då måste du sälja spelare. Mm. Och ska du börja sälja spelare i den här truppen, då kanske det vi pratar om här och nu, att det ändå är en trupp med rätt mycket tillgångar spelarmässigt, det är bra spelare. Men måste du börja dränera den på spelare? Och när alla vet att du ska börja dränera den truppen på spelare, då är ju inte prisbilden när du säljer de spelarna speciellt bra heller. Och jag ser ingen annan väg än att de måste gå till hållet för att kunna liksom vara compliant med alla de här regelverken vi har. Så att det kan ju vara något tufft. Men det sagt, det går rätt fort. En bra tränare så kan det gå. Men det är ju svårt, såklart. Men en bra tränare fort.
Ägarna då har ju haft, om vi säger nu Maresca då, väldigt respekterad tränare som har gjort ett bra jobb i flera klubbar och så vidare. Han kommer dit, han vill ha mer makt. Det köper inte ägarna, det är i alla fall det vi har fått lära oss utifrån. Och då får han gå. Man plockar in någon från Strasbourg som är inom liksom egna koncernen, som man kan styra lite mer. Det funkar inte heller. Vilken väg tror du då, Per, att man vill gå här? Vill man ha en jättebra tränare som har mycket liksom makt och får göra som han vill? Eller vill man ha då någon man kan justera, ja, det, fixa lite?
Om man det visste. Ja, vad tror du? Nej, men känslan är ju att det är ju klubbledningen som vill kontrollera det här. Det är inte bara liksom resultatbaserat. De har ju satt ett par spelare, alltså köpt liksom unga spelare, utvecklingsbara spelare. Det ska ju skapa värde. Sen visst, vinner man så skapar ännu mer värde. Men min känsla är att man har inte den långsiktigheten just nu. Det har ju sett på att man sparkar Maresca. Man sparkar till och med den man tar in på 6 månader. Och då är väl frågan då, liksom, då kanske du får börja titta på lite ett annat typ av tränarkvalitet. Alltså är det är den där listan som Lasse hade där, vilka tränare som tar det? Alltså går det att locka hem någon Ancelotti efter ett VM för att bara träna en klubb? Sen, jag tror inte att det är, liksom, är det som på sikt liksom ler hållbar framgång. Du kan få en träff en säsong, men vad blir det sen? Du får hela tiden, det är nästan bara Real Madrid som har lyckats med det där, som bara liksom sett spelarna. Så att jag tror att det verkar som ledningen skickar de signalerna. Mm. Jag tror, men hur ska man göra då? Om man ska gå den andra vägen då? Säg att du ska satsa, nu ska vara en långsiktig tränare. Hur ska spelarna tro på det? De har precis anställt en som får gå efter 100 dagar.
Just det, han verkar spela gruppen har varit rätt mycket emot. Om man det, får tolka det utifrån. Det, nu, det
jo, men det, och det kommer det de ju vara igen. Då vet jag om.
Nej, men Maresca gillar dem. Men det, är, eller, för det blir en extrapolering av saker man läser och tar del av. Jag vet självfallet inte det. Men känslan är att Maresca gillade dem verkligen. Och det blev en stöttesten att han sparkades. Rossini gillar man inte. Det kommer inte då blir det lättande i truppen när en sån tränare sparkas. Problemet är ju inte att Chelsea inte rekryterar bra tränare, för de har gjort det. Problemet de har är att de verkar inte kunna identifiera vad som är en bra tränare. Jag tycker att när de sparkade Sarri, eller de gjorde ju inte det, Sarri gick till Juventus, men hade han haft en uppbackning i klubben så hade han ju stannat. Det är ju en tränare som stod i Champions League och vann Europa League. Chelsea som klubb verkar inte fatta när de har fått en bra tränare. Det är oroväckande i sig, men de har ändå lyckats. Potter är ju en bra tränare, Maresca är ju en bra tränare, Tuchel är en bra tränare, Sarri är en bra tränare, Conte är en bra tränare. Så de har ju lyckats hitta bra tränare. Problemet ligger någonstans annat där. Och då pratar vi även med den här gamla ledningen på slutet. Så att, ja, så här, de kommer hitta en ny bra tränare, den här truppen är bra. Hur mycket spelare behöver de sälja av, det får vi se i sommar. De kanske hittar något nytt kryphål, vad vet jag.
Nej, men om du har så många bra tränare, du räknar upp alla här, och det är väl någon sån form av tränare som de hoppas kunna få in igen, men med tanke på historiken nu och med ägarstrukturen och hur de beter sig och så vidare, hur mycket avskräcks man, tror du, Lasse, av att vilja ta över en sån här klubb? Jag fattar ju typ att en Rosinho vill ta över Chelsea, det förstår jag ju, men om ni räknar till de absolut största namnen och de alternativen som de då kanske har att välja på, räknar man bort Chelsea med tanke på hur det har sett ut de senaste åren?
Ja, om man ska uttrycka sig på något annat sätt så de förbättrar ju inte oddsen, tycker jag, för att liksom vara väldigt attraktiv för tränare, utan det tror jag definitivt spelar in. Vad jag menar, det har man andra bra alternativ efter, om man är lite smart som tränare och tittar på den här listan. Så, men sen så den här världen så handlar ju väldigt mycket om pengar, va? Men jag tror inte att det, en vettig tränare tror jag tänker efter innan man går till Chelsea, även om de får väldigt mycket betalt.
Rent krasst är precis det som Lasse säger. Det som det blir då, vad man gör i med det här beteendet, det minsta man gör, det är att man gör det dyrare att rekrytera. För att du måste kompensera. Om det är en väl fungerande organisation så kan du få lite bättre tränare billigare, såklart, eftersom de ser möjlighet att utvecklas. Här måste det bli dyrare. Det är ju rent krasst så det blir. Det blir dyrare att rekrytera. Så blir det absolut. Men det sagt så finns det ju så gott om tränare att välja på. Och igen, jag tror inte att det är svåra här. För jag tror att den här ledningen behöver lära sig. Lyssna inte på Chelsea-supporters och vad de tycker. För Chelsea-supporters tycker att mycket är tydligt. Sluta vara populister. Välj en tränare, tro på den tränaren. Det håller jag med Per om, att det är konstigt att välja sex år på en tränare och inte hålla fast vid linje. Sen tycker jag att den linjen var så märklig, så att i det här fallet skulle det vara rätt att sparka honom, tycker jag, utifrån. Men vad jag menar nu, var inte populistiska. Maresca, känslan utifrån för mitt perspektiv är att de lyssnade lite för mycket på supporterna när det gäller Maresca. Förstod inte att man är en bra tränare. Sluta lyssna på supporterna, de vet inte.
Frågan om de ska lyssna på sig själva, för man tar bort Maresca trots...
Det tror jag är påverkat i supporten.
Ja, och då är det anmärkningsvärt att en ledning gör det. Sen så gör man en tränarrekrytering. Man tar ingen interins. Man vet man vill ha. Man räknar och så säger, nu har vi hittat vår tränare. Han är i Strasbourg. Vi ska skriva 6-årskontrakt. Okänd tränare. Vi bettar på det stenhårt. Och bevisligen, då håller med. Och det kanske är så att han tappar... Det hör man ju mellan tappar gruppen. Men då är det ju en otrolig felrekrytering. Mm. Och då kan ju inte samma gäng göra det här igen. Alltså, då måste ju fler få gå. Och då får de ju helt...
Alltså, om det är ägarna då?
Först, ja, alltså, då får ju helt enkelt göra om. Alltså, sätt en helt annan rekryteringsgrupp. För nu sätter de ju...
Om ägarna är rekryteringsgruppen, ja, hur ska
de
göra då?
Men de själv har ju misslyckats. Då får de ju inse det. För att det tycker jag, alltså, jag tycker det är så svagt. För de sätter nu är ju en assisterande tränare som har knappt någon erfarenhet alls. Mm. Så då hellre den tränaren än att behålla Rosinho efter 100 dagar.
Men det kanske, också så här, det är ju nästan naivt att säga att så här, ja, men då får de inse det. För det kommer de väl aldrig göra. De amerikanska ägarna, de gör ju som de vill och de kör ju på sitt spår. Där frågan för mig blir ju snarare så här, hur viktigt är det att ha ägare som är fotbollskunniga?
vänta, ska anställa folk som är fotbollskunniga, tänker jag. Det är väldigt svårt att få ägarna.
De, ja, men om de inte känner till att de har bra tränare, ni har ju räknat upp flera stycken, ja, och de inte vet att det här är bra fotbollsmänniskor.
Men vem är det som kommunicerar i Chelsea? Alltså det här, vi har sett många klubbar. Vem är den tekniska direktören? Vem är liksom den sportsliga ledningen? Det är ju där. Alltså får ju börja bygga det innan de ska börja med tränaren, tycker jag. För att ägarna, det är svårt att välja ägare. Men att älja ledning, det kan du göra.
För att öka det komplexare än vad vi inte har pratat om heller, det är när du byter tränare så här, så det är ju ofta en ganska stor grupp ledare som ska bytas ut också. En tränare vill ju oftast ha med sig i alla fall nyckelfunktionerna då närmast laget. Mm. Och det är också komplext både för klubben naturligtvis, men också för spelargruppen, att de ska inte bara anpassas efter en ny manager, utan det, och där byggs det ju väldigt mycket förtroende för ledare då som inte är huvudmanager mellan spelare också. Så att det är så mycket som påverkar här som jag tror inte man fattar och inser eftersom man håller på som man gör här.
Det är inte jättemånga tränare som har varit jättelänge på sina poster heller i Premier League rent generellt. Vi har ju Pep Guardiola och Mikel Arteta i topp då. Och det är 10 säsonger. Det är ju såklart imponerande i dagens fotboll, om man nu säger så. Mikel Arteta på lite drygt hälften. Marco Silva. Och sen har vi 4 säsonger. Och neråt då från Eddie Howe som vi ska komma in på lite senare. Men de flesta ligger ju i gränslandet 2-3 säsonger, och så har det ju sett ut ett tag också.
Ja, precis. Och det var lite, man har ju nästan känslan för det, men när man bara tittar på siffror så inser man ju att det är en ganska tuff bransch, och speciellt om man är i Premier League kanske, men det är ju tufft i många ligor och just på det här sättet. Och det jag tycker är intressant också, nu känner man ju tyvärr allt för få lite mer nära personligt, men det är också intressant tycker jag att väga in den här ledarskapsfunktionen, vilken personlighet de har. Va? Mm. Och tittar du liksom på Pep och Arteta som jag har både fått träffa och sett, framförallt sett dem jobba, va? Så jag förstår ju också att de når resultat, och jag menar där är det liksom en hantering av spelare, och de driver sin fotbollsfilosofi på ett helt otroligt sätt. Arteta sa det, jag fick vara med då några dagar när han gick pro-level, han gick den faktiskt i Wales då, för att det var ju svårt att komma in i England, och då var han ju assisterande till Pep, och han sa ju det liksom om Pep att ibland så sa han det, man får beundra spelarna att de liksom orkar hur intensivt och drivande han är jämt, va? Han kopplar aldrig av, sa Arteta, va? Och Arteta tycker jag ändå verkar ha lite samma personlighet själv.
Det verkligen
också.
Känns som att han har tagit efter det där. Ja, det kanske är det vägen att gå.
Men det är också tycker jag, så här, om man spelat fotboll på en klubblagsnivå och har en tränare 3-4 säsonger, det är inte heller helt bra. Liksom. Man behöver en förändring. Liksom. Så att sitta i 4 säsonger, det är ju länge. Jag är ändå överraskad att så många låg mellan 2-3 säsonger.
Varför skulle det inte vara bra att ha en tränare i 3-4 säsonger, menar du? Nej, eller längre?
Nej, men det blir... Du har ett behov av förändring. Alltså det finns ju så inneboende. Det vill säga, det är bara de bästa som klarar det. Alltså som vi pratar om Pep där. Och det är... Jag tror att Lasse... Dels behöver man ha framgång såklart. Men jag tror också att Lasse är inne på det här. Att de här som brinner, orkar brinna. Mm. Men att ha samma ledarröst i 3... Det är inte lätt alltså.
Men det är ju många andra förändringar som sker, allt ifrån vilka turneringar och tävlingar du spelar till vilka spelare du har bredvid dig också.
Ja, fast jag tror att det är klart att det påverkar, men det är mycket större, alltså det är ju tränaren som driver vardagen, och till skillnad från ett företag när de har en chef, vilket för övrigt heller inte så ofta en chef sitter på samma post i 3-4 år, är det ju liksom, alltså en tränare är ju, tränarteam är ju ändå mer av en diktator. Sen gör ju en del, alltså missförstå mig rätt, det blir ju så lite, du måste vara mycket... Det är en annan typ av värld. Sen byter de alla de här tränarna, inte alla, men flera av dem byter ju assisterande. Det är ju ett sätt att liksom förändra ledarskapsmiljön. Men, alltså att det skulle vara nödvändigt att vara bra att samma tränare mer än 4 säsonger, det köper jag inte heller. Mm. Utan jag tror det finns ett inneboende behov av förändring. Det finns ett uttryck som heter förändra eller dö. Man pratar om i företagsvärlden eller i världen överhuvudtaget. Det finns ju där med en anledning. Så det är inte en... Någonting som är taget i luften bara.
Jag håller med. Men ska du ha den förändringen? Det kan vara den filosofin att ha 3-4 säsonger. Men känslan, du har ju också byggt den truppen då efter den transferfilosofi. Då känns det nästan som du måste ha en successionsordning.
Ja, exakt.
För att du tar några transferfönster sen. Om du byter
ju,
helt.
Det gör ju ganska få klubbar idag ändå. Nästan alla klubbar har ju... I City bygger man ju också ett lag som ska stå och hålla det utan pepp. Det är klart att tränaren påverkar. Men det är ju sportsliga organisationer de flesta klubbar som gör det. Så det finns ju sedan 50 år tillbaka i Italien.
Det finns, men jag tror att man kanske då måste ha en röd... Om du har det som filosofi, 3-4 år som tränare, då kanske du ändå letar tränare inom en viss spot. Alltså det är det här, ungefär det här vi söker. Så det finns någon form av röd tråd, identiteten, sportslig som vill liksom bygga klubben inte, på det sättet.
Jag säger inte att 3-4 år är liksom en röd linje. Eller att, jag vill bara föra det perspektivet till bordet. För det pratas alltid om att den sitter länge bara är bra. Jag kan bara säga att alla grupper jag har varit i så finns det behov av förändring efter tag. Och det är, jag menar, det säger Lasse Kent också, när man landslaget får man ju det naturligt, för det blir ju en, det byter spelare ut. Det är ofrånkomligt på ett annat sätt. Men om man styr inte rekryteringen där får du ju ta det som finns. Mm. Ja, men det finns ju alltid så. Och jag säger inte att man inte kan sitta längre än 4 år. Jag bara säger att man...
Men talar du för dig själv här, eller tror du att det är så bland spelare generellt?
Alltså det är min bild, att det är min bild som en spelare som var ganska receptiv hur andra reagerade och ganska duktig på att förstå hur andra resonerade. Det var väl en av de styrkorna jag hade alla lag, att jag förstod gruppen jag var i. Liksom.
Mm. Vad säger du om det Martin säger?
Nej, men jag tror för det första, jag tror inte det finns något facit. Däremot tror jag att Martin är inne på ett spår som är kanske det svåraste av alla, oavsett om vi pratar om tränare eller spelare. Det är när man når gränsen. Va? Därför att är du väldigt länge, det tror jag gäller spelare också. Där kanske det mer handlar om det mentala plus det fysiska. Jag vet, har du spelare, Roland Andersson, den MFF-spelaren som jag jobbar med som tränare tillsammans, men han sa alltid det att när man kan se att någon börjar bli trött i benen, så uttryckte han det som. För det svåra är ju ofta att plocka bort folk. Va? Mm. Och just, men sen när det gäller tränarsidan så håller jag med Martin att det sitter ju väldigt mycket personligt. Jag kände ju själv då, nu fick jag förmånen att först jobba med Tommy Söderberg, sen Roland som vi jobbade närmast tillsammans då. Va? Så att det var också bra tror jag, för att då liksom penetrerade man saker på ett sätt hela tiden. Men jag kände ju själv på slutet, det är lätt alltså att man börjar fuska lite grann. Man ställer inte samma krav längre. Man börjar ta saker för givet. Så att det du Per var inne på med ledarnas, alltså övergripande ansvarets kompetens, är ju otroligt viktig också i det fallet. Va? Jag menar, jag skrev ju som längst ett 3-årskontrakt, så jag förnyar ju kontrakten hela tiden, och förhoppningsvis så skulle de kanske inte ha förnyat det sista kontraktet eftersom vi missar kvalet. Va? Men då tyckte väl Lagrell och de som var generalsekreterare att vi dög ytterligare ett kontrakt på ett par år.
Jag ska bara föra det, och Lasse är inne på det här, och då ska du betänka att Lasse, du jobbar i en landslagsnivå eller miljö där är hållbarheten längre, hållbarheten, men du tröttnar inte samma, men i en klubblagsnivå är du varenda jävla dag, förlåt trycket, du träffar folk om och om och om igen, och alla som har varit på semester med kompisar bara ta en helg eller en vecka, vet du att man tröttnar på varandra till slut liksom. Det är ofrånkomligt, det är mänskligt. Så att den aspekten menar jag att jag säger inte att man ska byta efter 4 år, för fungerar det ska man fortsätta. Men jag vänder mig lite mot det här att, som verkar vara ingångsvärdet överallt, att långt är alltid bra. Det vill jag påstå att det är inte heller alltid.
Nej, men, alltså, och det köper jag, att det finns med perspektiv. Men jag tycker också, alltså, du har din perspektiv, men jag tror också på, och det är som du är inne på, man kanske måste vara riktigt bra. Men långsiktighet med att bygga liksom ett fungerande team, en hållbarhetsaspekt. Så här, ja, man kan tröttna, men dels, jag tror också att du kan bygga en hållbar miljö. Där du får en struktur, där tränaren kan... Det är ett enormt team runt omkring. Det är medicinskt team med skador, det är analysteam, det är andra i klubben, relation, sportchef, tränare. Jag tror också att det finns... Jag säger inte att det ska vara så, men jag tror att det finns det andra perspektivet också. Mm. Därför finns det inget rätt och fel. Att det funkar alldeles utmärkt att jobba mycket längre sikt. Det skulle vara väldigt intressant om man liksom kunde göra en studie på det över tid. Vad som faktiskt är framgång. Det får vi nästan aldrig veta för en så kortsiktig sport. Men jag ville hålla fram det. Jag tror att det finns så många fler aspekter.
Då skulle du få korrelation. Då skulle du bara få en korrelation, inte en kausalitet. Nej, det är riktigt. Och det skulle förmodligen ge korrelationen att det skulle vara att 2-3 år är det optimala. För det, är, alltså...
det vet vi inte.
Nej, men det är ju rätt lätt att se. Det behöver inte...
Eftersom alla är så.
Exakt. Och du vill se var framgångarna kommer. Så den datan behöver vi inte ens titta på för att förstå att den hamnar där. Och det säger jag, det är en korrelation. Det är inte en kausalitet.
Eller så alla framgångsrika tränare som är länge, de vinner. Så får du, då får du framgången där.
Ja, visst, men de är så få. Mm. Det, jag menar, det blir så en avvikande, liksom, om du tar ett. Det blir som en outlier.
Så vi får inte svaret?
Nej, exakt. Nej, men jag ska ha ett svar nu. Mm. Nu är det så här då. Nu kliver du in i Chelseas ägar gäng här. Det är väl på tiden. Och då undrar jag här.
Ja, en del av
vad gör du? Nej, nu undrar jag så här. Vem är den första du ringer nu då? Det finns ju dels några tillgängliga tränare redan nu och så finns det ju några till sommaren också. Iraola den senaste då, som kanske är på tapeten för många storklubbar. Vem hade du ringt först?
Ja, först så ringer någon sportchef eller teknisk direktör som jag vill jobba med, som kan det här.
Ja, nej men...
Jo, jag visste.
Okej, men då får du vara sportchef istället.
Ja, jag fick den rollen.
Ja, exakt.
Ja, men...
Snackar om ägare med fel...
Du vill bara snabbt namn här, men det är klart att du måste liksom titta på några...
Du behöver inte leverera ett namn.
Det var fantastiskt, tror jag. Ja, absolut.
Ja.
Jag kan också tycka i det då, men jag skulle vilja göra någonting, om jag är sportchef, så tror jag verkligen att det är inte på ett resultat. Och jag är inte lika orolig på att sälja spelare. Mm. Jag skulle göra några större rockader i spelartruppen. Mm. Även bra spelare för att byta mix samtidigt som jag anställer tränare. Sen skulle jag gärna vilja ha tränarens unik, men jag skulle sälja tre nyckelspelare i laget.
Mm. Okay.
Jag kan säga ett namn som jag tycker faktiskt är intressant, men jag vet ju inte om han skulle vara tillräckligt bra så här, som jag inte känner honom, men dessutom det klubbval han gjorde senast så blev jag lite tveksam också, och det är Inzaghi.
Mm.
Han drog ju till Saudi, tror jag han drog nu.
Var han på engelska, han drabbade?
Ja, det är möjligt, ja.
Jag vet inte, men, det är skitbra.
Ja, nej, det vet inte jag heller. Jag vet inte alls, jag känner ju inte personen. Men det han gjorde i Italien tycker jag var intressant, alltså, som tränare. Och han gick den långa vägen dessutom, trots en, ja, inte lika bra spelarbakgrund som sin bror, men ändå en spelarbakgrund. Va? Så att,
det är bra namn.
Det skulle vara ett intressant namn att se i en stor Premier League-klubb.
Och han verkar snart bli ledig också, eftersom de inte vinner ligan så lär han få gå.
Exakt. På tal om personer som också får mycket pengar efter ett avbrutet kontrakt kanske. Kan vi tänka oss. Hörrni, vi ska gå vidare lite. Och på tal om en lång resa som känns ganska kort men också märklig. Leicester City, från att ha vunnit Premier League för exakt 10 år sedan till att numera då spela League One-fotboll. Eller det är så det kommer att bli efter den här säsongen. Champions League och Premier League 2016-2017. Och nu i veckan så stod det klart att man åker ur Championship. Kommentar på det här, Per. Det är ändå märkligt. Jag vågar påstå att det är den största skrällen i fotbollshistorien som vi fick uppleva där för 10 år sedan.
Ja, och det blev inte mindre efter det här. Utan perspektivet blir bara större. Mm. Att det är alltså en klubb som vinner och sen åker ur. Som Championship till och med. Mm. Så att det är... För det, de har inte egentligen... Jag tycker svaret är... Egentligen har inte de här alla förutsättningar som gjorts när de vinner det. Men att det kan gå så ohyggligt snabbt. Mm. Det är väl därför vi älskar idrott, tänker jag. Att så här, när de var i Premier League för något år sedan. Och man får en poäng i Premier League. Och sen att man faktiskt njuter av det. Att man njuter av att det är exceptionellt. Och det ovissa i livesport.
Mm.
För att åka två divisioner. Vi ser i Premier League. Vi ser det i hur många ligor som helst. Ett lag som är... kanske överpresterar egentligen på en liga upp. Sen när de åker ner så smäller det igen.
Rätt ut bara. Och med all respekt då, Lasse, mot Island-England-matchen så kallar jag detta största sensationen någonsin. Vad minns du från den här säsongen?
När de vinner, menar du?
Ja, precis. För 10 år sedan.
Jag antog du inte menar Island. Vad som hände 2023.
Du får berätta om det också.
2023 var inte jag med, så det ska jag inte lägga mig i. Nej, jag kommer ju väl ihåg det. Liksom. Det växte ju hela säsongen. Va? Och det var ju lite fascinerande också, tyckte jag, med Ranieri då, om jag kommer ihåg rätt, som var manager.
Ja.
Så det var roligt, tyckte jag, när den typen av tränare dessutom med den typen av erfarenhet fick till det på det sättet. Mm. Så att det var ju, det är så där, ibland kommer du in i någon slags typ av flytzon där allting stämmer med spelare, ledare och klubb och allting, va. Men sen är det ju intressant att vi var inne på det här med tränare. Du kan ju dra samma parallell till Chelsea, va. Leicester skötte sig likadant eftersom de åkte ur. De hade 7 eller 8 managers då på den här perioden fram till de åkte ur. Va. Så att vi ser ju igen ledarskapet både från de som har det högsta ansvaret och rakt ner och framförallt då genom en manager och tränare. Så funkar inte de så kan det gå hur illa som helst. Va? Mm. Funkar de så kan det gå bra, hur bra som helst.
Jag vet inte om du har sett den, Martin, om du förstår referensen Leicester till Aidai. Kommer vi få se en sån nu då? Hänger du med på det?
Ja, men här mot Sunderland.
Ja, exakt. Att Sunderland har gjort den här resan.
Det var en jättesvår referens.
Men jag tänkte, det känns så här, har du sett Sunderland till Aidai? Det är inte säkert att du har gjort
Nej, det
har
jag inte.
Nej, exakt.
Men den har fladdrat förbi mitt nyhetsflöde. Nej, men så här, ja, exakt. Det hade en inslag. Nej, men det är fullt möjligt att det tar en tid att komma tillbaka också. Mm. Alltså nu är ju... kan jag inte fallskärmssystemet från Championship till League One, inser jag. Jag bara tänkte säga att de får det, men nu vet jag inte om de får. Men det gäller ju igen. Systemet är ju riggat för att stora klubbar, och det är ju Leicester i det här sammanhanget, där de är i Championship, är de en stor klubb, ska komma tillbaka. Så att det handlar ju bara om att hitta rätt tränarrekrytering.
Det enda man ska tala för, om man är någon Leicester-fans och tittar på det här, det är att ibland är det så himla dramatiskt och man får liksom sån sorg när man ramlar över division. Men när man väl liksom är här och harvar i botten, så har jag sett många gånger att det blir mycket bättre att ramla för att bygga upp något nytt. För det behövs mindre pengar och vinna liksom...
Man bygger upp lite glädje igen också, ja, när man väl vinner.
Och det tror jag att tala för. Att de faktiskt går upp, än om de skulle hamna kvar och vara toppet lag och precis komma över sträcket.
Jonas Olsson är i alla fall glad över att det blev Leicester och inte West Brom då, som verkar hålla sig kvar i Championship. Nedflyttningsstrid ska vi kolla på även i Premier League. Och där kan vi snacka storklubbar och fallskärmar och allt vad det innebär när det kommer till Tottenham Hotspur. För nu i helgen så har de kanske, vågar jag påstå, sin viktigaste match på hela säsongen. För man möter nämligen redan degraderade Wolverhampton. Och jag vet inte, Lasse, vad en förlust skulle innebära för Tottenham. Men vad säger du? Blir det torsk? Är det liksom, det går att klara det här ändå, eller är det över då?
Ja, det hänger ju upp med hela spelprogrammet. Vi kanske kommer tillbaka till det lite senare. Nu vet jag inte vad deras närmaste konkurrenter har för spel heller. Men en förlust är naturligtvis oerhört kännbar i det här läget. Och dels med tanke på det lag de möter. Och då blir ju psykologin ännu viktigare. Klarar de ju inte ens av Wolves. Då tror jag att det kommer att... inte minst allt som händer runt omkring dem också. Inte bara internt i gruppen. Men... du kan verkligen prata om en nyckelmatch, det måste man ju säga också med tanke på hur lite matcher som återstår. Och skulle dessutom närmaste konkurrenterna ta poäng, då är det kanske nästan tillkört. Ju.
Men om man skulle spela i Tottenham bara, man skulle spela i Tottenham och så skulle du spela match till helgen och du fick välja vilket lag i hela Premier League. Vilket skulle ni välja?
Ja, Wolverhampton.
Ja, så det är ju en drömmatch åt det hållet. Ja. Så det är ju den bästa möjliga matchen.
Det är
matchen
just därför jag menar, så här, precis som Lasse inne på, att det blir psykologiskt nästan. Att kan man inte ens slå dem, då kommer man ju förmodligen inte slå varken Villa, Leeds, Chelsea eller Everton heller. Tre av de matcherna är ju rätt tuffa också. Löser de det här, Martin, eller?
Alltså... vinner de mot Wolves så sitter de ändå i en position där det är möjligt. Och jag tycker truppen är mycket, mycket bättre. Det tycker väl alla i och för sig. Men där de ligger. Och jag tror att Serbien är en bra tränare. Jag tycker också det sätt han angripet på. Jag gillar ju det. Våga spela sitt spel. Och jag tycker att det såg ganska bra ut. Tyst, det var ju riktigt nära. Alltså, att få poäng. Det som är illavarslande är ju just att de inte fick poäng då. Att de... för tittar man på lag generellt sett som åkte ur serier som inte väntade, vad de alla har synonymt är att de har tappat de här konstiga matcherna, du vet, man har lätt spelat jättebra och så en skitsak i slutet och en skit, alltså, så själva tecknen i skyn är att de åker ur, men jag tror ändå att de löser det faktiskt. Men det är ju,
men inte om de förlorar på lördag,
alltså, det är inte omöjligt då heller. Det hänger ju på hur det går för de andra lagen där nere liksom.
Såklart.
För att jag menar, är det bara en seger från någon gång West Ham, så är det ju fullt greppbart även om man förlorar i helgen. Liksom. Så att, sen är ju West Ham, tycker jag, hyfsat bra form. Nottingham tar ju poäng, men jag tycker Nottingham spelar dåligt. Nu har de haft Europa också, och de har Europa fortfarande. Jag vet inte hur bra det är. Nu är det förvisso liksom en final bara, det är kanske lättare, då är det bara positivt. Att, nej, jag tror ju ändå att de har bra... tecken i skyn, nej, jag tror ändå på dem. Så att säga, gärna säger jag.
Men får jag fråga, Martin, du som har höga tankar om den tränaren. Jag antar att du har sett de här matcherna, det är två matcher han har lirat, va? Hur upplever du, ser du alltså en tydlig spelidé? Ser du ett tydligt lag som fungerar tillsammans?
Jag ser en tydlig spelidé. Jag tyckte att det å andra sidan var det ju anmärkningsvärt att inte kunna se det efter på två matcher. Så svårt är det ju inte att sätta en tydlig spel. Är den väl fungerande, vilket är nyckelfaktorn här? Nej, det är den inte. Framförallt inte mot Sunderland. Men att åka upp mot Sunderland borta och vara nära att ta poäng, det tycker jag hade varit liksom tufft oavsett vilket läge man är i. Och jag tycker sista hemmamatchen var bra. Man såg också vad det laget har gjort sen efter det. Så att, och den matchen höll man på att vinna. Det var 90-50 minuter, en riktig sån här skitsak. Som sagt, tecken i skyn av att göra en sån skitsak säger mig att åker de ur. Men jag tycker spelet på de två matcherna direkt har visat att det här... Och jag tror ju på han, den här tränarens sätt att angripa sakerna. Jag gillar ju någon som utmanar den här gängse tanken att man ska stå lågt och packa bussen och slå långt. Vilket är jag fattar det. Det är det lättaste sättet att få alla att jobba på. Det är ett lätt sätt att implementera. Men ja, det finns fler sätt.
Men du pratar om liksom Tottenham då som ett bättre lag på pappret, och det tror jag vi alla håller med om jämfört med de här lagen som är med och slåss i botten. Men kan inte det också bli nästan en nackdel att den största motståndaren här blir de själva? För de vet ju självklart också om att de är bättre än så här.
Det har ju varit det. Jag tror bara att man har gått ur det. Alltså man har hamnat, nu är ju kris. Jag uppfattar fått mig avbryta, men jag uppfattar att krisinsikten är total just nu. För det är det, alltså, när man tror man är bättre än man är, vilket vi alla gör på ett sätt, annat sätt, även vi fyra här. Men när man tror man är bättre än man är, så infinner sig inte krisinsikten. Det är ju det som du pratar om, det är den effekten som är farlig. Jag upplever att krisinsikten har infunnit sig, då tycker jag att det är en fördel av bättre spelare.
Fast jag menar också att den kan ha infunnit sig, och när man då har kris och känner att man borde också leverera bättre, men man gör det inte, så blir krisen ännu större. Det blir nästan moment 22 i negativ bemärkelse.
Jag tror inte på Josef Fellers teori där.
Nej, men jag tror ändå du har en liten poäng, Erik. Jag skulle istället vilja säga att när man hamnar i de här lägena, eller man känner en väldig press, eller risken är att man blir överambitiös som spelare, kanske också som tränare.
Det låser sig.
Till skillnad, jag har inte samma kännedom om tränaren som Martin har följt honom väldigt nära, men jag upplevde de här matcherna jag tittar nu att de blir ganska individuella i sitt spel. Alltså jag ser inte det tydliga, liksom, vad heter det, ett inarbetat eller tänkt samarbete mellan spelare. Men framförallt också är ju risken då, det finns mycket individuell skicklighet, det finns väldigt många bra offensiva spelare tycker jag i den här truppen. Han har ju roterat lite grann de här två matcherna, men det är det jag tror är största faran för dem, och det hänger ihop med det här som ni är inne på, att man kanske tror man är bättre än vad man är, men för mig är den stora risken det att man blir överambitiös och man krånglar till det och vill för mycket, va? Och då blir man väldigt mycket mer individuell. Det har jag upplevt med landslag flera gånger, när man har liksom haft en bra period och då tycker man också att det här fixar vi, va?
En av fördelarna, jag tycker det är alldeles för mycket tränarbyten, men en av fördelarna med tränarbyten är just det här med sjukdomsinsikt som Martin är inne på, för att jag tror att min uppfattning är att Tottenham knappt har haft det någon gång. Man har bara pratat om vi ska vara där uppe. Nu tror jag att det befinner sig. De har ju varit med om det här så länge. Det är så långt resultat. Men jag tryckte ju ändå det du är inne på, att när jag tänker, jag tycker West Hams trupp är ganska bra också. Det är alltså väl komponerad som lag. Jag tycker den passar deras sätt att spela nu. Så jag är inte helt säker att jag tycker att Tottenham är så bra. Men allas förväntningar, fansens förväntningar, om man ska titta på alla tippningar innan för säsongen, så är ju förväntansbilden på Tottenham mycket, mycket högre än var de ligger just nu. Och den är mycket, mycket, liksom, den skillnaden är mycket större än mellan West Ham och Nottingham. Och det tror jag blir en press på ett lag, på spelare, på att gå ut på en plan. Och det tror jag kommer att till slut ge vad effekten så gör att Tottenham ryker.
Kommer du ihåg, Martin, vad du hade Tottenham i din sluttabell inför säsongen?
4 eller 5 slaysa där de, och det tippade ju efter de har slagit PSG i den supercupfinalen. Det såg så jävla bra ut, alltså. Kommer du ihåg det?
Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det.
Alltså de slog PSG, det här PSG som nu håller på att damma Europa igen. Genom en jättebra matchplan, lågt stående organiserat, så var så mycket Thomas Frank Brentford, men med bättre spelare. Då tänkte man, det här måste ju bli bra. Det var verkligen inte vad jag förutsåg den här utvecklingen.
Nej, 2 hade du då?
Nej, det stämmer inte.
Det hade du ändå koll på. Ja.
Alltså, Bosse, du gör grejer så här. Jag tänker och kommer ihåg.
Ska du få en sån grej som är så här nu då? Vi har nämligen...
Jag passar inte på
här. Ja, exakt. Nej, ni ska få samarbeta här nu. Så här är det. Ska hålla upp den här, för man ser inte ens, jag skulle nästan behöva hålla den på bredden för att man ska se hela stapeln här, för den är ganska lång och det är ganska många namn, men jag kan förklara för alla lyssnare.
Hur dåligt tv-moment det blev nu.
Det kanske blir, nej det tror jag inte, vi kommer tydliggöra det här, man kan också flytta de här namnen då. Jag ska först förklara att det här är ju då alltså samtliga spelare värda att nämna, säger jag i parentes, som fått spelminuter, och några av dem är till och med utlånade, men kan ju men tillhör Tottenham. Det ni ska göra då, så hela Tottenham spelartrupp, det ni ska göra är att plocka bort spelare som ni tycker Tottenham borde göra sig av med, förutsatt nu, viktigt, att man håller sig kvar i Premier League. Så inför nästa säsong. Per, du känns taggad. Du får plocka bort några här bara, så får Martin och Lasse säga om de håller med, så skickar vi runt den här lite.
Alltså jag hade velat nästan, jag har ju sagt, jag vill ju riva bort nästan allting.
Du vill ta,
alltså, men, alltså nu tror jag att jag skämtar bara för att jag ska göra något. Men jag tittar på den här. Alltså,
slakta spelarvärlden.
Jag vet att alla säger det som bra, men i Tottenham just nu, jag ser inte, alltså den som jag skulle då hållt kvar, men nu är jag ju skadad. Men hans attityd, det är en kul att säga. Alltså hur han pratar, hur han för sig när man hör bara kring landslaget. Det är ledarskapet som ska behövas. Jag tittar på några andra ledare i det här gänget som jag hör.
Ja.
Jag ser det. Alltså Romero blev skadad, men han är ju som på en annan match ändå, så jag litar inte på Romero.
Nej.
Så att, men så då får jag väl ta bort, ja, jag kan ta bort, nu är jag skadad. Men den här,
men ta bort
Dragosin, ja. Tar jag bort.
Men Romero vill ha kvar då?
Ja, han kan vara, om han kommer tillbaka, han är ändå en bra karaktär. Jag letar karaktärer.
Ja.
Här tycker jag,
kan,
det här vill jag ta bort.
Kvalitet också.
Här vill jag ta bort. Här vill jag ta bort.
Gallagher,
ja, jag har tagit bort. De här får väl också ta bort, man säger. Jag kan Lasse. Ta bort hur många som helst.
Nej, jag tycker sånt här, för du har gjort det här till någon av den svåraste jag någonsin har fått upplevt. Jag försökte titta lite själv på den där bilden och truppen. Och när man inte känner dem, men just som Per är inne på, här handlar det, tycker jag, väldigt mycket om karaktär. Och när man inte känner dem är det svårt. Men om jag ska ta ett namn som jag tycker är värt att diskutera, så är Richarlison. Mm. Som jag inte känner alls, så här kan jag vara helt snett ute.
Han är långt nere.
Ja. Ta bort honom då, alltså.
Därför att jag upplever honom ute på plan att han inte är en positiv kraft i sin attityd och i sitt kroppsspråk och såna här saker. Och det tycker jag inte om, va. Men jag känner honom inte alls, va. Men den typen av spelare, och det är det Per är inne på. Är det några som ska bort här? Sen går det ju inte att rensa hur mycket som helst. Det är ju, då är vi ju liksom...
Det finns inga begränsningar här.
Nej, alltså. Inte här. Men jag menar, nej, vi måste ju ändå vara lite realistiska, ja, för att
behålla en tröv. Ska man slakta spelare så här, då blir man ju av med spelarvärlden.
Och... Då är vi tappar sportchefsjobbet precis i Chelsea.
Men då är vi ju värre liksom än hur de sköter tränarrekryteringar i vissa klubbar. Så att det gäller ju att välja ut tack så kanske en handfull. Och du måste ju behålla... Jag menar, det går ju inte att få det att fungera annars. Då ekonomi och andra bitar.
Nej, men
jag tycker det är mer intressant att det Per är inne på håller jag 100% med på. Liksom, att här gäller det att bygga lite karaktär, för det här är ju ett lag, tycker jag, som det, oavsett tränare, så tycker jag man måste kunna gå ut och prestera lite grann.
Mm. Och det har ni ju helt rätt i. Man ska ju både kunna liksom känna tränare, man ska ta in parametrar som ekonomi och annat. Och vi fattar ju det, tror jag. Men det här blir ju lite mer lekfullt, vilka ni tycker rent kvalitetsmässigt då kanske inte håller för nästa säsong. Martin, du
tar bort det.
Jag får sätta tillbaka några. Alltså, definitivt inte göra mig av med Madison.
Nej, det där är inte leken nu. Det här. Att du ska sätta tillbaka en massa...
Jag kan inte... Pers truppbugge. Mm. Han slaktade halva spelartruppsvärdet. Nej,
fem va?
Vem tappar redan? Chavez Simons skulle jag nog kunna tänka mig kvar också. Mm. För nu utgår vi också för att de har överlevt med den
tränaren. Ja, nu är de kvar i Premier
League. Richarlison är med om. Skadebenägen lite äldre. Däremot är man lite dålig karaktär. Det vet jag inte. Men han skulle jag ta bort det för att han är skadebenägen och gammal.
Mm.
Jag skulle också till att sälja Mick van de Ven eller Romero. Det är en av dem som han kan avvara de Serbien, och den av dem har mest pengar för. Jag tror att jag ska ta bort de Ven. Eller van de Ven. Danso skulle jag tänka mig behålla. Dragosin håller jag med om. Jag tycker inte han är bra nog.
Nej.
Och det finns intresse i Italien. Nu tappade någon på golvet här. Jag vet inte vem det var.
jag kollar vem
det är. Och det bär, tycker jag, man kan... det blir liksom... Tell och det bär, de har lite för många de här typerna där framme. Jag skulle göra mig av med någon.
Conor Gallagher var det?
Ja, men Gallagher skulle jag tänka mig behålla. Det är ju en karaktär liksom. Mm. Så att Manu Solomon spelar ju inte given... Bissouma, om inte han får någon ny tillkommen, skulle jag göra mig med. Jag skulle nog ändå ta... jag skulle nog tänka mig att Kudo spelar liksom längre fram. Och då skulle jag nog ta Odeberg, för det är lite samma position. Mm. Han är säljbar också, för han är ung. Davis kontrakt går ju ut. Men det här är väl en stomme jag skulle behålla. Jag skulle också behålla Dejan, oavsett om han är skadebenägen eller inte. Därför att karaktären...
Då får jag dem du plockar bort med, då får vi se. Vilka har du med där?
Jag plockade alltså bort Ben Davis, Odeberg, Bissouma, Solomon, Richarlison, Dragosin och Van de Ven. Och då är det lite blandning att spela. Några av dem här kan man få pengar för, några har utgående kontrakt och några av dem tycker jag bara liksom skapar utrymme för andra typer av spelare. Det här tycker jag är en bra stomme till en ny trupp nästa år.
Det här då är någonting att bygga vidare på. Dubbla svenskar som båda är kvar också. Gillar vi såklart.
Ja, nej, sen är det samma sak där. Skulle man kunna få bra betalt för Lucas Bergvall, då skulle man kanske sälja honom. Då får man bedöma det, hur mycket mer man kan få ut av honom mot vad man kan liksom... För nästa år är han 21. Det kommer ju komma fram 09 eller 10 som man kan köpa liksom. Så att det, och Lukas har ju inte än så länge inte riktigt slagit in i elvan. Så att, men som svensk betraktad skulle jag, och Dejan skulle jag sagt behålla för karaktären, och dessutom så får du ingenting för honom för ja, att han är skadad. Liksom. Mm.
Men det är en väldigt viktig aspekt att säga vilka också. Vissa bör du bara rensa för att du bygger någon, de håller inte. Sen kanske du måste ha några spelare som vilka kan du få riktigt bra betalt för med bara syftet att få sätta någonting nytt. Alltså om det är det som ska träna dem. Precis. Vad vill han ha? Vad passar perfekt i det nya arbetssättet? Det tror jag. Och då får man se, vad får man mest betalt? Det är det man får svara på sen.
Jag tror att Van de Ven är en försvarsspelare som inte gör supernytta i Tottenham ännu. Kanske gör det med De Zerbi, men jag tror att hans attraktionskraft är väldigt stor bland toppklubbarna som vi står med hög backlinje, och där man liksom inte prioriterar positionsspel lika mycket utan istället värdesätter någon som kan skydda en bakyta. För att, som Barcelona till exempel, ska du spela så högt med din backlinje, då är det kanske viktigare att du har fysiska egenskaper än att du är en försvarsspelare som läser av situationen, därför att det kommer man ut och springa i. Du måste kunna försvara 30-40 meter ner liksom. Det är viktigt. Så Van de Ven är säljbar, fast jag tycker att han har varit ganska dålig i år.
Ja. Påminner väl då återigen en sista gång om matchen mot Wolverhampton i helgen. 16.00 på lördag alltså för Tottenham. Säsongens viktigaste match för dem. Vågar jag påstå. Nu ska vi över till en annan stor match i helgen. Newcastle mot Arsenal. Och där, eller Arsenal Newcastle där, ska jag också säga. Men där riktas väl också blickarna väldigt mycket mot Arsenal nu då, med tanke på att Manchester City är i kapp och förbi i tabellen. Men detta Newcastle fascineras man ju av också på många sätt. De har ändå en relativt bra spelartrupp, men nyförvärv som kanske inte har levererat, och en tränare som är högt respekterad också i England, som du har träffat genom åren, Lasse.
Ja, jag hade förmånen, och vi hade ju lite norska spelare i Bournemouth när han var tränare där, så jag fick besöka honom. Så det var en väldigt positiv upplevelse, både med honom som person, som tränare också, det jag kunde se några dagar då, och dessutom klubben. För det är ju en liten klubb, liten arena, ingen märkvärdig träningsanläggning, men väldigt funktionell och med bra förutsättningar rent sportsligt så. Och han tyckte jag, han vi var ju med bland annat, liksom hade han lite grejer då ledarskapsmässigt kring hur han ville involvera spelarna och fick göra lite annorlunda saker. Mm. Lite grann åt Potterhållet som man har hört talas om. Så de kunde till exempel vid lunch kunde någon alltid få ställa sig upp och berätta någon story eller göra någonting och sånt där, va. Så att jag upplevde honom som en väldigt, väldigt behaglig person. Jag såg några träningar där jag tyckte han jobbade med väldigt bra taktisk inriktning mot hur han ville att de skulle spela. Så att överlag ett väldigt positivt intryck. Och en väldigt, väldigt positiv och behaglig människa. Inte, man, det liksom klickar, en sån kille tycker man om.
Ja, det är lite den bilden man har av honom. Men nu i år så har man ju verkligen inte fått till det. Man kommer ju få slåss ordentligt om man överhuvudtaget ska nå de här Europaplatserna. Vad är det som inte riktigt har klickat, tycker du, Per?
Ja, men dels har man ju inte lyckats med värvningarna, får man säga. Man hade, och måste också bara nämna att Isaks säsong som han kommer från, man har ju inte lyckats ersätta honom, men även man tar in, ska man vara ärlig, man är lite svensk, Elanga har ju inte heller fått träff på mycket, mycket pengar som satsningar. Men sen, och det är ju dels värvningarna, sen har ju inte heller Eddie Howe fått ihop liksom det nya då, alltså de nya spelartyperna. Han har inte, alltså det är också upp till tränaren, så hur han använt Voltemad, hur sätter han Elanga i spel och så vidare. Så att det är inte ett Newcastle som är lika bra. Men med det sagt, det pratas ju väldigt mycket om runt om fotbollssnacket i England, ska Eddie Howe vara kvar? Mm. Och vi har ju pratat om det idag, långsiktig tränare eller inte. Men bara min personliga uppfattning här, alltså just i Newcastle med de liksom ägarkonstellationen från Saudi, med förändringen. Så jag tror att där, på tal om karaktärer, personligheter och någon som är Newcastle, av den anledningen, och också på resultatet förra säsongen. Mm. Alltså att ta sig till Champions League. Det kan inte bli sämre tränare på ett år. Jag hade argumentat hårt för att man ska bygga vidare på Eddie Howe och se hur man ska göra en bättre säsong bara. Mm.
Femma i fjol alltså, kommer ju missa Champions League den här säsongen, och det här påverkar ju lite också hur sommaren kommer se ut, allt ifrån värvningar, rekryteringar och kanske en budget man har att röra sig med. Martin, du har ju tittat lite närmare på just hur det såg ut senast man missade Champions League och jämför det med nu då, för att trots att man har rika ägare så kan man ju inte göra vad man vill.
Nej, det är en vanlig villfarelse här att man rika ägare betyder att klubben har mycket pengar, men det är två helt olika saker. Det är klubbens omsättning som styr huruvida hur stor klubben är. Alltså det är enkom det som gör det. Och tittar man då på siffror från 24-25 så ser vi att Newcastle är ju då mindre än hälften av topplagen. Liksom. Och egentligen ska de in i Champions League-plats här om vi tänker ett topp 5. Ja, då ska de ju överträda. Alltså de har ju 40% lägre budget än vad de har. Och varför omsättningen är intressant är för att vi har de här regelverken. Jag bara liksom upprepar nu för att alla ska förstå. Att omsättningen styr ju, alltså en procentdel av den är ju det du får spendera på din spelartrupp i form av avskrivningar, agentarvoden, löner och så vidare. Så det sätter ju egentligen ribban, det är där lönetaket var. Så det sätter ju ribban på hur dyr din trupp får vara. Och om man inte överpresterar något enormt så sätter det också ribban på hur bra man kan vara. Mm. Alltså det bestäms ju faktiskt av pengarna helt enkelt. Mm. Eftersom regelverket är så ut som det gör. Och då ska man säga att Newcastle så här långt under Eddie Howe har alltså överträffat förväntningarna. Blir de 12 i år, om du slår en räknar ihop på liga positionerna totalt så har de fortfarande överträffat förväntningarna jämfört med vad de borde. Och det tycker jag är viktigt med det att ta med sig. Som ingångsvärde. Så rika ägare har ingenting med saken att göra. Sen har vi siffror här. Resultatet är 35 miljoner euro plus för det året. Och varför jag har valt 2024-25 som år är att det året spelar man inte Champions League. Det är så det kommer vara nästa år. Det vet vi. Och det är ju ett jättebra resultat. Mm. Problemet är att de gjorde en asset sales. De sålde anläggningen och avtal runt anläggningen med kontor eller vad det nu var. Och detaljerna spelar mindre roll. Så den faktiska summan var egentligen 100 miljoner back. Mm. Och ser man då att de omsatt 335 så kan man ju räkna ut rätt stor del av klubben som gick back. Mm. Mm. Det är klart att nu, nästa år, omsätter man mer. Mm. Oavsett om man spelar Champions League eller inte, för att intäkterna ökar. Men vi vet ju också att även kostnaderna ökar. Och lite som Per var inne på tidigare, vi vet också att lönebasen förmodligen är ungefär samma relativt sett då, men avskrivningarna har ökat rejält. För att även om de sålde Isak för 1,5 miljard så har man ju dragit på sig en jävla massa kostnader. Så det är rimligt att tro att en nästa säsong utan att någonting säljs är att de kommer landa på en 100-150 miljoner pund back.
Trots att de har fått tillåtet. In de här pengarna från Champions League-spelet nu i år då, eller?
Ja, men de pengarna är ju... För det första är det ju inte... Det är ju, täcker ju mer än löpande intäkten det året. Isak-pengarna skapar av en kassa, men det skapar ju inte något resultat mot omsättningen. Mm. Det innebär ju inte... Du kan ju ha 10 miljarder på banken och så gör du 100 miljoner back. Det är ju ingenting i sammanhanget. Mm. Men det gör ju ändå att du inte får satsa det året. Så vad jag kommer tillbaka till är att de kommer behöva göra någonting i sommar. De kommer behöva sälja spelare. Jag tycker att Eddie Howe har överträffat sig själv som tränare. Jag tycker däremot att Eddie Howe är lite begränsad som tränare. Jag tycker att hans spelidé handlar väldigt mycket om hans effektiva höga press. Han är lite dålig i spelet med egen boll. Tiden har sprungit ifrån honom lite tycker jag. Men det sagt är det fortfarande en väldigt bra tränare. Jag håller med Per lite om att alltså, vad är alternativet för dem? Kan de ta in Iraola, då skulle jag byta direkt. Idag. Jag tycker Iraola har en potential till något mycket, mycket mer. Det är en risk, men vad jag vill visa med siffrorna är att de är i en position där de måste downsize kostnaderna. Och för att kunna komma tillbaka till det de var så måste de ta risk. Och jag vill också visa med siffrorna att att de har rika ägare spelar ingen roll. Newcastle är en klubb som ska ligga mellan 7 och 9 i Premier League. Det är det förväntade resultatet. Så att de har en mörk framtid till mötes supportrar av Newcastle som tror att de ska vara ett Champions League-lag, för det är de inte.
Det är också därför det kanske snackas om en sån som Gordon, att Bayern München är väldigt intresserad med förlåt rätt på 750 miljoner. Att man kanske blir tvingade om man vill fylla på. Att du behöver de intäkterna för att kunna fortsätta värva och bygga lite runt.
Och då måste man lyckas med värvningarna också.
Det måste man.
Vilket man kanske då inte gjorde inför den här säsongen. Vad säger du om de här spelarna som man plockar in hela sig? För de värvades ju några av dem lite i panik också när det blev tajt på transferfönstret efter att Isak lämnade.
Ja, de har ju definitivt inte haft en lyckad säsong, de här spelarna. Och tar liksom de här tre, så jag vet inte om de var de dyraste som vi har till vänster av Walter Meide och Elanga och vissa. Jag tror det. Men här tycker jag också, tyvärr då, alltså jag gillar ju Eddie Howe starkt. Och det är ju roligt när Martin liksom drar de ekonomiska parallellerna, att de har inte direkt underpresterat. Nu är det ju skönt att är man riktigt duktig med varje pund man gör av med så kan man nå bättre resultat än man. Vi såg Tottenham låg ju topp på det där, så det stämmer ju inte alltid. Men där tycker jag tyvärr Eddie också har visat, han har inte liksom bestämt sig. Jag har sett ganska många av deras matcher att han har ju rullat in och ut i Langa och vissa av de här spelarna. Han har inte liksom, han har antagligen inte tyckt om han har varit tillräckligt bra. Han har blivit lite mer osäker, upplever jag ändå, när resultaten nu på slutet har gått emot dem. Så då har han roterat ganska mycket också med en del äldre etablerade spelare i Newcastle. Så att lite tror jag ändå att han bidrar till det här. Och trots då att det varit lite som du sa, panikvärmningar. Om det är Eddis vi ska skylla på att han inte har bestämt sig och liksom, eller om de helt enkelt inte var tillräckligt bra. Mm. För ett lag som Newcastle och Premier League, det är svårt att säga. Men det har inte fungerat med nyförvärmen och jag tycker att de har visat en osäkerhet i sitt sätt att uppträda som lag som jag inte såg tidigare säsongen med det.
Vi kan väl skylla på Chelseas ägare annars. Vi skyller allt på dem. vad tror du om framtiden nu då, Per? Jag menar, nu har man ju de här spelarna som man har värvat och man ändå kanske fortsatt då hoppas på ska lyfta till nästa säsong om de gör det. Det får väl tiden utvisa.
Ja, men jag tror att det tar ju att förvänta sig att Newcastle ska vara liksom ett Champions League-lag år efter år. Det tycker inte jag man har truppmässigt ner och man verkar inte kunna bygga en sån trupp heller. Så det handlar nog om att liksom, till nästa år bygga bättre. Alltså komma ut lite grann, ta någon form av Europa-plats generellt. Alltså topp 8-9 där. Det tycker jag kan vara rimligt. Men då måste man fortfarande tror jag, värva någon spelare till.
Och det måste man också göra då förutsatt att man säljer nu då, Martin, om vi tolkar
ja, det. Ja, alltså det, vi vet ju inte. Såklart. Vi får ju spekulera i siffror. För vi pratar om siffrorna för 25-26 kommer vi inte ha för januari nästa år. Och siffrorna för den 67-säsongen som vi pratar om, det dröjer ju ett tag. Men vi får spekulera i det, så är det sannolikt att det är så. Det ska sägas då, apropå ungefär, jag tycker att det man ska säga hans försvar, att truppen, att värvningen kan bli bra, det är att jag tycker att de flesta av hans värvningar har behövt tid. Att det, alltså många har blivit bättre år två. Mm. Skulle det vara fallet så kanske man liksom inte behöver värva. Men annars håller jag med Per, man måste nästan värva.
Vissa har kanske inte heller tiden på sin sida.
Nej, det var en väldigt konstig värvning. Ja. Till de pengarna.
Mm. Nya radarparet, Voltemar, som har fått mindre och mindre...
Och som tia numera. Och, ja, det...
ja, Voltemar måste ju spela lite mer. Alltså, om man, jag ser inte det som en riktigt inhoppare. Så.
Nej.
Men det är ju lite konstigt, Voltemar är ett bra exempel. Det är ju en fin fotbollsspelare, han har ändå gjort en del mål. Men nu bedömer man att han inte har intensitet nog för att spela högst fram i det här pressspelet. Och jag förstår det, för att det här spel bygger på pressspel i min värld. Det är det det är. Slå en lång boll in bakom så måste han ha bollen pressa hårt. Alltså om man hårdrar. Det är grundtesen i det här fotbollsspel. Då kan man inte pressa med Voltemannen, men det borde man rätt lätt kunna scouta. Det såg man ju faktiskt att han inte hade. Då överraskade det mig att man gör en sån värvning.
Vi får ta ner Tobias Emmerdahl, den här stor Newcastle-supporter, sitter ju i kontrollrummet och lyssnar på allt detta nu. Skulle ta ner honom för han delar med sig av sina tankar. Han kanske sitter och skriker där nu över tankar och idéer eller saker som han vill förmedla. Vi får ta det sen. Jag vill avsluta med att fråga vad ni ser fram emot mest med helgen nu. För varje matchomgång blir ju på något sätt viktigare och viktigare. Det börjar dra ihop sig. Vi har varit inne på Tottenham. Var, exakt, du låter som spelarna själva nu här, Martin. Tottenham, Wolverhampton bland annat och sen toppstrid. Nu är det liksom strid i båda ändarna. Det kändes ju inte som att det skulle bli så ett tag.
Nej, precis. Och det är faktiskt svårt att välja. Det är ju minst lika fascinerande och intressant tycker jag, oavsett om man vill koncentrera sig på att titta på lagen som indragna i bottenstriden. Där pågår ju ett mentalt spel. Men jag menar, vi har inte pratat så mycket om Arsenal nu, men jag menar, du kan ju dra en parallell mot Tottenham. Orsaken till hög press är ju alltså mental press på laget är ju olika. Men det är inte lätt heller att vara i deras situation nu och vara passerad för första gången nu av City. Så att, nej. Jag har svårt att välja om jag skulle få lov att välja vilka matcher jag ska se.
Samtidigt för Arsenals del så nu svänger momentumet också utåt. Nu är det plötsligt att tycker folk att de har någonting att vinna. Mm. Det är också en skön känsla som spelare att ha en spelare för att vinna. Och när målskillnaden, det är väl samma målskillnad fast man ser med den mål.
Exakt.
Så den är ju liksom att de har passerat. Det är
på,
lite sanning med
gränsen, men skulle det sluta imorgon så skulle de sluta tvåa.
Ja, du är rätt i sak.
Ja, så är det. Jo, men visst, vi bygger väl upp något form av narrativ här kanske. Men sen är det ju också så att Newcastle har ju blivit, det har blivit en riktig hatmatch ju, Arsenal mot Newcastle. Alltså, det här är ju inte bara en match man stöker av hur som helst heller.
Nej, det är ju supertufft och Newcastle har jättekrav på sig. Men jag ser ändå mest fram, för jag ser fram emot den. Jag ser fram emot att Viktor Gyökeres kommer tillbaka i startelvan och han kommer göra två mål.
Oj,
Så det är du.
Spå i kulan
här. Ja, men det
de vann inte Newcastle. Är det två säsonger sedan de slog Arsenal där uppe i typ näst sista omgången som gjorde att Arsenal inte kunde vinna igen?
Ja, det kanske stämmer. Det kan stämma. Det blir så.
Sen är det ju kul med Champions League-platserna också. Jag hoppas ju lite till man så att Liverpool ändå tappar poäng då, så att det blir liksom lite spänning där mellan femte platsen. Och det är ändå lite spännande Europa-platserna tycker jag, för det är många klubbar där, typ Bournemouth och några som inte normalt sett alltid där, Brentford, så liksom, för de har ju verkligen någonting att gripa. Så det, jag tycker tabellen ser extremt bra ut, alltså för att vara så här sent i säsongen. Det kunde ha varit mycket värre.
Perfekt, snöblandat regn i helgen, så då kommer jag kolla på fotboll.
Säger du nu när det är
ja,
så
men det är till helgen, nu ja, men till helgen.
Låt som min farmor, han säger vilket bra väder det är, om det ska bli dåligt i övermorgon.
Ja, men det är ju för att man blir glad, för man ska sitta på fotboll eller helgen.
Det är en äkta smålandning.
Ja, det får man säga. Ja, det är studs i dojan som vi kliver in i helgen. Tusen tack Lasse, Martin och Per för att ni var med. Tack alla ni som varit med där hemma. Vi är tillbaka på måndag igen efter denna rafflande Premier League-omgången som vi har framför oss. Ha det gött! We'll be right back.